Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hörrni, vad ska vi göra åt att de planerar att riva Liljeholmsbadet?
Men alltså, det är ju helt absurt egentligen. Alltså, de kunde lyfta upp Vasa. Då kan man för fan rädda Liljeholmsbadet. Jag orkar inte ens prata om det knappt.
Låt mig säga så här, de kommer lyfta det. Kommer lyfta det. Med frivilliga insatser kommer vi se till att det renoveras, punkt. Två av mina barn har lärt sig simma där. Så att nu ska det där badet ligga kvar.
Ja, absolut. Men,
kan man ta dit Vasaskeppet?
Jag har funderat på det länge.
Och exakt där är vi tillbaka med Våra drömmars stad. Avsnitt nummer 5 denna gång. Och med mig har jag här Linus Eklund Adolfsson.
God dagens.
Och Staffan Lindfors.
Jajamän.
Och själv heter jag Wille Kraftford. Vad härligt det här ska bli. Vi ska prata om Hornstull.
Ja, det är nästan hemmaplan för min del i alla fall. Men det är inte långt från där vi befinner oss.
Nej, det banner mig inte långt härifrån. Och det är ju en... på många sätt en högaktuell plats i stan eftersom den är så omåttligt populär nu för tiden bland kids och youngsters.
Ja, det är ju så överhettat så att det är förvånansvärt att inte hela stället bara står i lågor.
Ja, det är epicentrum för det mesta. Men så har det inte alltid varit. Och vi tycker jag ska börja med att prata lite grann om varför det heter Hornstull.
Ja, för det tycker jag är väldigt intressant. För jag är ju uppvuxen här på Mariaberget. Och när jag var liten så fick jag serverat för mig en berättelse om att Hornsgatan var uppkallad efter Claes Horn. Men det visade sig sen att det var ju villfarelser. Därför att Hornsgatan har ingenting med någon historisk person att göra. Utan är uppkallad av att gatan ledde fram till ett horn, alltså ett hörn i en sväng som blev Hornskroken. Och där låg det ett stort berg som hette Mullvadsberget, så därför kunde man inte dra gatan längre än sådär. Utan den svängde och blev Hornstullsgatan och sådana saker. Varför heter den Hornstullsgatan? Jo, därför att längst ner på Södermalm så fanns det en tull in till stan.
När anlades den? Är någon som har koll på det?
Jo, det var 1640. Det tror jag.
Ja, och då gick det väl en färjeförbindelse över till Liljeholmen?
Ja, det gjorde det.
Ja.
Det gjorde det. Och sen kom den första bron 1660. För då hade vägen till Södertälje förfärdigats. Mm. Så att då ville man verkligen kunna ta sig den här vägen. Och inte hålla på och göra massa omak via Skanstull och andra platser.
Men då byggde man en pålbro sen så småningom?
Ja, just det. Träbron kom 1915. Den som kunde alltså bära spårvagn och så.
Men, ja, men det var ju långt senare. Innan
flottbroar och...
Jag undrar om det var en pålbro innan flottbron.
Jo.
Det har ju legat så många broar där, så det är svårt att hålla räkningen. Den har ju byggts om, när flottbron byggdes om, jag vet inte hur många gånger.
Ja, absolut.
Men i alla fall en 4-5 broar har väl bytt ut varandra där vid olika tillfällen.
Mm. Från söder så bildar ju hela Södermalm, alltså Åsön, i princip en form av logistisk tratt ner mot Slussen och blir den enda infartsvägen till själva staden från början söderifrån.
Men om vi stannar vid hornet och koncentrera oss på hur det hela började. Så, alltså fram till Tillaeus karta så är det ju, står det ju mest utmark och berg och värdelös mark på hela åsön, förutom kanske närmast Stadsholmen vid Slussen och sådär, där man bebyggde. Delvis har ju det någon slags försvarsaspekt att göra, att man inte fick bebygga malmarna. Därför att i samma stund som man bebyggde malmarna så kunde också en eventuell fiende här ha det lite najsare medan de ockuperade, men också beskjuta på ett annat sätt. Så att stenbyggnader var ju förbjudna fram till 1600-talets början. Först därefter, i mitten på 1600-talet, började man bebygga malmarna. Till att börja med de här malmgårdarna, både norr och även då på sön. Så att där började de malmgårdarna dyka upp.
Ja, det alltså jag lägger ut er vänster hand så här. Och så då ser man handflatan är de bebyggda delarna av söder under de tre första århundradena från 1500-talet ungefär. Och det här fingret som man hälsar på sina ovänner med, långfingret, det är Hornsgatan. Och tummen är Götgatan.
Och det första som jag vet var vid Hornstullstrakten var ju ett tegelbruk. Som på många sätt tror jag har varit väldigt behjälpligt när man har byggt upp den här stan.
Ja.
Så det har nog funnits där sedan 1400-talet, om jag inte missminner mig.
Det var ju Niklis i Horn, alias Niklis Torskare. Det vill säga en av stadens tigelmästare. Låt som tigertämjare, men
när man skrev det här så fanns det inte så många vokaler ännu, utan det fanns bara i.
Så. Ja, och det, och,
som, in i din kimpis, this it in.
Ja, exakt. Det var den stämningen då, och det ska vi föra vidare, tycker jag, för att det var så lätt och skönt att prata med bara in. Men alltså, Horns tegelbruk vid Jakobsberg.
Ja, men Jakobsberg kom ju senare.
Exakt.
För där blev en tomt utstakad utav självaste Jean de la Vallée.
Exakt.
Arkitekten bakom Riddarhuset som hjälpte till att staka ut en tomt som en kille som heter Johan Larsson Laurinius bebyggde helt enkelt med det som kom att bli Malmgården Jakobsberg. Och för er som då lyssnar på det här och tänker er liksom, var är Hornstull? Jo, det är väl ungefär det lilla centrum som bildas i hörnet mellan Långholmsgatan, Hornsgatan och där man drar iväg över Liljeholmsbron. Mm. Och hela det området var ju Jakobsberg. Uh-huh. Det ligger där in under asfalten.
Det gör det för att, vad hette det, hon Elisabeth Hebbe, som var änka till Johan Fredrik Hebbe, hon byggde alltså ett tvåvåningshus, stenbyggnad där. Den stod där biografen Flamman sen låg, exakt där i hörnet. Så då fattar man liksom att, och tegelbruket, det låg väl ytterligare sydväst då om, eller syd snarare, söder om det en gång i tiden.
Och idag så står väl åtminstone en av flyglarna, tror jag, på Skansen.
Stämmer. Och vem har bott i den?
Strindberg, eller?
Ja.
Ja, just det. Jag vet ju sjutton om han bodde just i det. Men jag har hört att Strindberg har varit inblandad i det här.
Grejen är att historien är svårt inavlad.
Det står i en bok att han bodde i den bevarade flygen. Det är rätt häftigt. Och så skrev han så här då han bodde där. Fullsuten med obetalda räkningar, supit sedan 2 januari och måste umgås med komprometterande folk posterat i gränder och gathörn utanför pantlånekontor och procentare. Och så står det samtidigt i en annan bok att inredningen är ej kvar i denna flygel på Skansen. Så därför visas den inte för allmänheten.
Ja, just det.
Var det så att han sålde av?
Nej, jag undrar om inte dessutom att det där byggnaden var någon form av boende för lite lätt sinnesförvirrade ett tag.
Ja.
Så att det är tänkbart att Strindberg kan ha haft en period då han behövde den.
Mm-hmm.
Till syne.
Det kan ha varit.
Jag vet inte, det så är det i alla fall. Och det som enda som står kvar är detta ståtliga Jakobsberg idag, förutom en av de här byggnaderna på Skansen, är en kastanj. Som man kan hitta nere i gränslandet mot dagens Tantor, den här stora ängen där.
Aha.
Så att det är lite spännande.
Där ligger en
så när folk sitter där, precis, nere vid minigolfbanan, då, förlåt, puttgolfbanan,
bra.
Heter det. Och grillar och solar och grejer hela somrarna och krökar så att det ser ut som en sopstation.
Ja, då kan de kila bort till brofästet, ja, där och kika på det där.
Och så kan man tänka på att man egentligen ligger och förhärligar sig själv på Jakobsbergs utägor.
Alltså, eller att den ligger mitt i ett tigelbruk.
Ja, jag skulle säga troligtvis ligger du mitt i vattnet. Därför att det låg ju under vatten på den tiden. Ja.
Bergsund är ju ett ointagligt fort. Alltså Bergsund måste härstamma från det. Mm-hmm. Det är berg och sund. Men det var ändå bra med mark runt om hela berget där Högalidsskolan ligger idag. Heter den Högalidsskolan?
Ja. Mm.
Och där startades den här verkstaden som var en av många, men det var den första.
Bergsunds mekaniska verkstad.
Ja, 1760 till 29. Om jag har förstått det hela rätt, då revs det. Så husen är verkligen funky som...
Alltså till 1929?
Ja.
Ja, så då ja, exakt, då de höll på så pass länge. De byggde, jag vet att de gjorde ganska många järn, de gjutjärnsbroar kommer därifrån.
Ja.
Alltså 500-700, alltså vi fyllde hela landet med, ja. Och även vet jag att vi exporterade till Ryssland bland annat.
Häftigt.
Både ångbåtar och även broar. Och ett tag så, innan man flyttade ut då till Finnboda varvet, så var man tvungen att, för att få ut genom slussen, så plockade man ut båtarna i två delar. För att få det där igenom.
Oj.
Och sen för vidare export till... Men där jobbade ju faktiskt Samuel Owen.
Ja.
Som ju är en innovatör inom ångbåts... Ja, ångmaskiner överhuvudtaget.
Ja, och det kom ju över och anlade... så jag tror att det är Sveriges första ång...
Ja, var inte det eld?
Ja, nej, det var ännu tidigare. Alltså, ute på Älvik gjorde han ett väveri. En textilmanufaktur.
Intressant.
Sådär. Han blev inbjuden av Lars Fresk, som var stor magnat ute på Lidingö. Att komma dit och hjälpa honom då och starta den här.
Lustigt.
Det brann naturligtvis, som alla såna här ångdrivna grejer gjorde så småningom.
Allt brann och exploderade. Ja. Men sen så gick de vidare och gjorde stordåd.
Jag tänker mig alltid Samuel Owens som en svart person. Alltså som en färgad person. Jag vet inte riktigt varför.
Men Jesse Owens.
Det är namnet Samuel Owens. Och jag är inte helt fel ute, därför att jag vet att på Bergsunds mekaniska verkstad, de som jobbade där, jag har sett ögonvittnesskildringar, där berättar de att det var så mycket sot överallt. Så att allting var kolsvart.
Ja.
Inklusive Samuel Owen, ja, antagligen. Men det berättas om att de kunde inte ens lägga ner sin smörgås på bordet, därför att då blev den svart.
Helt sinnessjukt.
Och man hade även en ganska... Det var ju en stor industri det här. Så att de hade en hel del personalbostäder. Och det finns mycket att hämta där i hur de så småningom börjar förena sig i fackföreningar. Och kräver bättre arbetstider och sådär.
Jag tror att vi har svårt idag att förstå hur våldsamt skitigt industrialiseringen... den tidiga industrialismen var. Alltså det är så obegripligt mycket kol och rök och damm och smuts.
Skulle det synas i jordlagren om, när de gräver i gatan sådär?
Ja, definitivt.
Alltså det borde ju fasen synas där. Gud. Flera hundra år av sot på mackor och mark.
Man arbetade ju alltså 59 timmar i veckan, har jag sett en siffra.
Ja.
Det vill säga att det är väl ungefär 10 timmar om dagen, måndag till fredag. Och sen så är det väl lite färre timmar på en lördag. Troligtvis ledigt på söndagen, får man ju hoppas. För kanske inte så mycket pengar. Men jag vet att de som jobbade i den här verksamheten kände ändå att det var en smula bättre än att vara arbetslös naturligtvis. Men att det var ändå ett jobb som gav meriter. Man kunde visa upp att man kunde någonting. Och något som är otroligt intressant sammanhang som inte jag visste, det var att när man sen arbetade sig fram till en 8-timmars arbetsdag, så var ju det naturligtvis mycket bättre. Men det var inte bara fördelar. Därför att det berättas om att innan 8-timmarsdagen infördes, så var det ganska
Casual.
Ja, det var lite så här slappt på morgonen att man då kunde sitta och liksom lira kort i en och en halv timme innan förmannen kom. Men så fort det blev 8 timmars arbetsdag så var det liksom pang. På sekunden började man.
Men det är klart, det är en ofrihetsgrej samtidigt med lång arbetstid. Alltså att det blir någon sorts livegenskapsmys. Mm, det finns ju delade turer inom kollektivtrafiken idag. Det tycker jag är helt tokigt. För att de har, kan ju inte ha ett liv utanför jobbet för att 4 timmars rast mellan 2 rusningspass. Om man säger. Men jag läste också en stänkare om att de som jobbade på cigarraffärerna, flickorna då, damerna.
Tobaksflickorna.
Tobaksflickorna. De fick kämpa för att ha arbetstider överhuvudtaget. Mm. Och det fanns inte ens ett fack att kämpa med hjälp utav, utan att ha arbetstider helt enkelt.
Ja, någon form av reglerad arbetstid.
Exakt. Att,
ja.
Och jag menar, det är inte länge sedan, det är 3 generationer från oss.
Man kan ju se i alla fall på gatunamnen idag att det har legat en industri här. Därför att det är Slipgatan och det är Verkstadsgatan. Och det är
Varvsgatan.
Och, ja, men, och kvarteren, skruven, propellen, turbinen.
Ja, oj.
Ja,
plus
Bulten.
Ja, precis. Också hur det såg ut. Namnberedningen innan 1885 där. Sa ju att namnen har valts med hänsyn till belägenheten eller naturförhållandena, hette det ju då. Väldigt mycket Höga Lidsgatan förstås. Alltså Helene Borgs herrgårds ägor upp där.
Helene Borg.
Helene Borg. Man blir galen av glädje.
Ja, ja, det är trevligt.
Jag måste säga det att jag bodde 1,5 år på Lorensbergsgatan på 80-talet. Mm. Och när man öppnade Franska fönstret där så var jag alltså, utan överdrift 10 meter från hörnet av Heleneborgs herrgård.
Du var rakt på tomten där?
Ja, i princip. Det var ju gatan emellan bara. Och det var fantastiskt. Och det var lätt orenoverat då på den tiden.
Mm. Men det har bott lite konstnärer där de sista 100 åren.
Ja,
som
precis
har haft ateljé.
20-talet. Så det låg en ateljétillbyggnad där. Och sen hans släktingar, eller alltså, familj bor fortfarande kvar där tror jag.
Ja.
Hyrt av staten då, som har haft det sen.
Man kan väl berätta för de som lyssnar att kommer man via Södermälarstrand från Slussen till så har man ju strax innan...
Pålsundet.
Ja, vid Pålsundet strax innan Västerbron så ligger då väldigt inklämt en tämligen låg byggnad för att kallas för Malmgård. Men det är då själva mangårdsbyggnaden som är kvar från det här jättelika mangården Heleneborg som vars ägor sträckte sig ja, i alla fall upp till nuvarande Höga Lidskyrkan och bort mot Bergsund.
Just det, grindhuset ligger ju vid Varvsgatan där Höga Lidsparkens östra slut alltså mot övriga söder.
Ja.
Så stora var de. Och Jonas Andersson, tror jag att mannen hette, från en borgmästarson från Norrköping. Han kom hit och sen deltog han i krigen under 1600-talet här.
Han blev adlad?
Ja, Österling.
Österling blev hans adelsnamn.
Ja. Först hette han något annat, men sen så blev han adlad Österling.
Och då kommer vi egentligen till tobaken. Då kommer vi till tobaken därför att han odlade bland annat tobak.
Han odlade tobak och gjorde det rikligt. Och det, alltså, och det fanns ju pipbruk på 1700-talet där och sådär. Men alltså, jag tycker Söder är roligt för att under århundradet så vartannat kvarter är liksom ett bryggeri och varannan gräsplätt tobaksodling.
Mm.
Jag tycker det känns, det finns, jag ser ett mönster här.
Det finns en tillbakalutad feeling.
Ja.
Men
och däremellan lite olika så här former av mekaniska verkstad.
Det kan ju tyckas otroligt då att man odlar någonting så exotiskt som tobak här i mitt i Stockholm. Liksom. Ja. Var det ett annat klimat då? Ja, det var det väl inte egentligen. Men man skulle väl rimligtvis kunna odla tobak idag också. Men monopolet har ju satt stopp för det. Men medans man höll på så tog de ju bland annat fram den här, just på Heleneborg faktiskt, Skinnarviks Havannan som man kallade det för.
Det är coolt. Det är så häftigt.
Oh, jag vill ha en Skinnarviks Havanna.
Ja, men det känns ju väldigt nice. Och, och därför, Nobel flyttade ju in där småningom.
Han hyrde det på 1800-talet.
Ja, innan dess så tycker jag att det är lite värt att påpeka att anledningen till att det heter Heleneborg var ju en godsägares fru som hette Helena. Och det har funnit inte mindre än 4 stycken.
Det är så kul.
4 godsägarfruar där som har hetat Helena. Så att det får nog heta Heleneborg i fortsättningen också. Ja, men sen så kom in Manuel Nobel. Den grandiosa fadern till den här framgångsrika släkten. Vad har du mer om det?
Han hyrde av burmästare där från 1861. Och sonen Alfred gjorde förstås experiment med dynamiten. Mm. I anslutning till gården. Och vid ett tillfälle så hördes dånet av en fruktansvärd explosion. Och en tjock gul rök steg upp från trakten av Pålsundet. Skrev man i posttidningen 3 september 1864. Mm. Och 5 dog, bland annat Oscar Emil Nobel.
Ja.
Och det var hans yngre bror.
Otroligt tragiskt.
Ja, mycket. Men alltså, en sak som slog mig, förutom de måste ju ha haft stor sorg och så vidare, men så hade de också en otrolig liksom, arbetet måste ändå fortgå.
Ja, de fortsatte på någon prom utanför det där sen.
Ja. Ute i Mälaren och sen så Vinterviken då.
Som jag har förstått det så har ju Nobel själv vittnat om hur extremt mycket den här händelsen kom att prägla honom och inte minst i hans fortsatta arbete och övertygelsen om att det var viktigt att ta fram dynamit som kunde vara säker. Just därför att det här var en sån fruktansvärt liksom, tragisk olycka.
Ja, dynamit blev ju den säkra lösningen på det här nitroglycerinproblemet. Jag tror att man drog upp glycerinet i kiselstavar på något sätt. Men det som är, jag tänkte på när jag läste om det här, det var hur osensurerade de var i pressen på den tiden. Att de beskriver hur först den här knallen som först betraktas som nästan någonting lite spännande. Och det tar ju tid innan man kommer fram till Heleneborg. Alltså, idag får vi ju reda på att det har varit en jordbävning i Italien på ett par sekunder. Men på den tiden så kan det kanske ta ett par timmar innan ja, folk var där.
Informationen om vad som faktiskt har hänt.
Ja, och då den beskriver de att när de kommer fram så är det ju väggar utblåsta även på Långholmssidan. Samt att de hittar rester av stackars människor som, citat alltså, ser mer ut som köttklumpar än individer. Alltså, otroligt obehagligt.
Expressen och Aftonbladet på, eller tidningarna på, bara på så sent som på 40-talet skriver ofta detaljer på det här. Cykelstyret trängde in i pannan cirka 3 centimeter. Det sen ska stå i polisrapporter bara.
Ja, visst.
Alltså, man dålig förståelse för hur man, vad intresset fanns i att beskriva.
Det lär också finnas faktiskt att det här var ju inte så fruktansvärt länge sedan, va? Utan det här är ju dryga 1864. Och det finns då någon form av ett större träd där som fortfarande har brännskador från den här stora smällen.
Vi måste lite kolla.
Ja, det måste man definitivt. Jag hade ingen aning om.
Heleneborgs malmgård. Mm. Där kastar ju Högaliskyrkan sina 2 skuggor.
Mm.
Och nog tycker jag vi kan prata lite om den här kyrkan när vi ändå.
Jag tycker det definitivt. Ivar
Tengboms underbara skapelse.
Ja.
Jag är där Tengbom... båda mina döttrar.
Är det sant?
Ja. Absolut.
Underbart.
Mm. Och där har vi också en sån här liten förvirring som det pratas om att det var 2 systrar som var med och finansierade det här bygget. Ja. Och den ena var lite rikare än den andra och därav skulle det ena tornet ha blivit högre än det andra. Ja. Men de där 2 tornen med risk för att göra er besvikna är ju exakt lika höga. Men det fanns en annan maktkamp i det tysta, nämligen den mellan Ivar Tengbom och Ragnar Östberg.
Cool.
Så att det var ju därför Högaliskyrkan fick 2 torn istället för 1. Därför att det skulle göras någonting lite mer och lite häftigare. Och som en liten passus till stadshustornet så är Högaliskyrkotornen exakt lika höga som stadshustornet.
Haha.
Fan vad grymt, det visste jag faktiskt inte alls. Jag hade också hört det här om de här 2 systrarna. Men att det istället hade ytterst som att tornen är lite olika utformade.
Så att tornen...
Det ena skulle vara lite finare eller någonting, men ja.
På decimeter.
Coolt.
I höjd med de 3 kronorna dessutom.
Ja, visst. Så även de även de här tonen är alltså nivellerade.
Ja, nivellerade.
Wow. Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag vet inte riktigt hur det är med Drakenbergsområdet. Men det är svårt att prata om Hornstull utan att faktiskt sträcka sig upp dit.
Ja, ja, visst. Ja, men det, så är det ju verkligen. För Drakenbergsområdet och Plankan som ligger på andra sidan, som vi kanske inte ser på samma sätt ifrån liksom Hornstull, men som ligger där bakom, det är ju delar av gamla miljonprogrammet. Och jag visste faktiskt inte innan vi skulle göra det här programmet att Drakenbergsområdet, de husen som ligger där, som är ett litet så här konstigt förortsgetto mitt i liksom,
det är fina lägenheter.
Det ritade av en arkitekt som heter Lars Bryde, som min gamla styvfarsa jobbade tillsammans med. Han är också, eller var, gudfar åt mina två yngre bröder. Det här är ingen aning om hur små och liten världen är, och, eller hur små cirklar vi rör oss. Men jag kom på det här just därför att jag ville kolla upp vad kommer det här fantastiskt balla namnet som jag tycker ändå att det är Drakenberg. För vad som hände var att först så låg det ju liksom Ligna industriområde där. Och det
småsnickerier.
Ja, precis. Ligna är ju pluralis för lignum, alltså trä på latin. Och sen så rev man det och byggde det här, den här då arbetsinrättningen.
1905?
Ja, någonstans
alltså där. Höga Lids vårdhem, va? Eller?
Ja, det blev Höga Lids vårdhem så småningom.
De stängde ju ner det vårdhemmet därför att det blev lite luddigt för de som arbetade där, vilka som de skulle vårda och vilka som var så att säga de får anstaltsfånga där.
Ja, vad vård egentligen innebar.
Hej vilt, så att det har varit en stor skandal. På tidigt 60-tal, och det var en stor anledning till att de rev den där ganska fina byggnaden alltså, men som då blev Drakenbergs hus
med loftgångar och så vidare liksom. Och det, när jag var liten så var det verkligen inte någon jätte, det var ganska mycket misär där ändå, måste jag säga.
Ja, men jag tycker ju Drakenbergsområdet för mig, det är sånt där område man alltid hamnade när man drog med på efterfest. Så utan någon jävla anledning så skulle man alltid hamna i Drakenbergsområdet. Och det var ju trevligt på olika sätt, men det var ju en spännande tid, kan man säga.
Ja, helt klart.
Spännande tid på Hornet.
Men vad kommer då namnet Drakenberg ifrån?
Ja.
Har ni kollat det?
Jag har koll på att det fanns ett värdshus som heter Draken där.
Exakt.
Och
kring 1660 någonstans ligger.
Ja, men i vanlig ordning så var det, tror jag, någon som tog med sitt namn från ett annat värdshus som låg i Gamla stan innan. Men där tycker jag historien blir lite grumlig, eftersom det även finns faktiskt kvar ett värdshus i Gamla stan på 1700-talet där då den nya draken vid Drakenbergsområdet idag redan är etablerat. Så att det måste funnits två draken.
Ja, men så var det faktiskt. Du har helt rätt. Det var så här. Shipman som hade draken i Gamla stan, som hette draken därför att det låg i hörnet Österlånggatan, Drakensgatan. Drakens gränd heter det. Så att Shipman tar alltså med sig namnet och då blir det Drakens värdshus då, som ligger vid Hornstull. Och sen blev det blev Drakenberg, och så byggde man ut det där. Så det blev då bara namnet kvar även när värdshuset hade försvunnit.
Okay. Alltså det finns något som heter Casper Robert.
Mm.
Han var vinskänk på Draken.
Mm.
Och det finns bevarat då att han skickar in klagomål till staten helt enkelt. Därför att på den tiden så var man tvungen att hysa in folk.
Mm.
Alltså staden kunde bestämma att här ska det bo liksom de här anställda eller rent utav fångar. Så ett tag var han tvungen att hysa in några såna danskar som sölade ner så mycket så att rummen blev obeboeliga. Mm. Och det här finns då inskickade klagomål om, men Kasper fick tyvärr ingen ersättning.
Nej.
De är, alltså krogrörelsen, krogägare har inte haft det lätt.
Nej.
Det är alltså regler som pådyvlas.
Ja, liksom. Och den här andra krogen, Draken, i Gamla stan. Där, anledningen till att man vet att det hette Draken där var att Linné brukade gå dit och äta.
Ja.
Och den krogen gick under folkmun namnet Lars på hörnet. Nej. Alltså som en anspelning på
Jag var tittade på Linnés hus i Uppsala och han var bara 1,54 lång, en liten pass.
Alltså. Så pass, alltså, det trodde jag inte om honom. Alltså.
Nej, det måste ju...
Det sjönk han lite i min...
Ja, det är 2 meter ungefär.
Och då vill du lägga till, det är inte fel att vara kort, men man tror ju han är 2 meter bara för att han är så stor i litterat, eller i sin forskning.
Innan vi helt släpper Drakenbergsområdet här. Så vill jag ändå, det finns många saker att säga egentligen. Absolut. Om området. Men det fanns ju en Wilhelm Böös Drakenhjelm som ägde tomter i Tanto precis bredvid. Så att man ska inte vara helt säker på varifrån Draken, värdshus och etc. Det kan vara olika svar på den frågan. Men det låg ju även ett sockerbruk där. Alltså Tantos sockerbruk var ju enormt stor verksamhet.
Ja.
Alltså precis mittemot Årstaholmar. Exakt. Där Årstabron går. Ja. Och innan någon gnäller över att vi rör oss ganska fritt här från Heleneborgsgatan till Årstabron och kallar det för Hornstull, så beror det helt enkelt på att det här var på den tiden ett ganska litet område. Från varenda malmgård kunde man se de 4 andra malmgårdarna på var man än var i stan. Ja. Liksom. Sockerbruket rev man helt enkelt samtidigt som man byggde de här halvmåneformade husen. Och det skedde 1969. Och man går, jag gick förbi där igår och noterade att precis framför det främsta halvmåneformade huset så ligger en onaturlig kulle som är drygt 100 meter lång och en, faktiskt en 3-4 meter hög. Och så man ser att men där måste nog grunden till det gamla sockerbruket ligga. Så att varje gång man promenerar där längs Årstaviken så kan man notera att den där kullen har innehållit basen till ett sockerbruk.
Ja, det heter ju sockerbruksgatan.
Och där kan man även ta färjan över till Årstaholmar om man är nyfiken och tycker att det ingår i Hornstull också. Mm.
Då är vi också framme vid det här, man pratar om Knivsöder idag, gärna nere vid Hornstull. Och att det här är ett begrepp som egentligen etableras kring 1990-talet. Och det är inte sant helt enkelt. Där är man ute och far på Wikipedia. Det handlar om att begreppet som en synonym för Hornstull får en stark etablering kring 1990-talet. Men begreppet Knivsöder funnits mycket längre än så. Och har helt enkelt att göra just med det du pratade om, Wille. Att Södermalm var ett område som det fanns, var bara liksom gamla gårdar. Och sen blev det industritomter. Och där fanns det små manufakturer som var egen och självförsörjande vad det gällde kraft. Och
det var helt enkelt mörkt och lite knivstämning väldigt länge.
Exakt, det var fattigt och mörkt och fanns ingen belysning och så vidare och ganska glest befolkat därför att det bodde inte så mycket folk uppe på Söder heller, utan det var ju mest liksom, det var ju tomt när efter att man stängde på kvällarna liksom, så var det bara mörkt och tomt. Sen i och med industrialiseringen så naturligtvis så byggs det här ut och man drar in lokaltrafik och spårvagnar och då följer elektrifieringen med där också. Men det går ganska tydligt att se om man tittar på en flygbild över Södermalm idag på natten, så ser man ganska tydligt de här huvudstråken av ljus som har varit liksom, och även där det är bebyggt idag så är det lite mörkare liksom. Det är naturligtvis så att det där var, så där var det på hela Södermalm till en början. Det var, söder var kniv, söder, de delarna som inte var särskilt upplysta eller välbefolkade eller välbeställda. Och sen försvann det där mer och mer, och liksom, de sista områdena som var kvar var kanske till exempel Hornstull. Och därför blev det det sista som hette Knivsöder.
Jag blir så lite förbannad som man kan bli ibland. Och det är på att uttryck, ofta myntas de av folk utanför som säger att här är det farligt, här trivs man inte. Själva verket så, de flesta berättelser man hör om Söder är ju den lycka man kände som barn och ungdom och gemenskapen och vuxen och vad trevligt vi hade på jobbet och så vidare och i kvarteren.
Mm. Alltså min gissning är att det är ju någon ofta väldigt framåt fiffig som myntade det här i något medialt sammanhang på 90-talet och kanske rent har gått in på Wiki själv och skrivit att...
Ja, men det är största sannolikhet. Nej, men som du säger, Staffan, ingen ger ju sig själv öknamn liksom. Utan det här är ju någonting som man har ansett utifrån på något vis. Och det var ju samma sak som när jag växte upp här på Marieberget när jag var liten, så tyckte jag att det var jättefint. Mellan alla andra tyckte att man bodde i slummen.
Marianatorget.
Ja, och idag så undrar ju folk hur man har kommit i besittning av att bo här uppe. Och det vill säga, jag har varit här från början.
Exakt.
Men det är samma sak som jag liksom läste om att Hornstull hade fått ett uppsving i och med att man etablerade en massa krogar och kaféer och Hornstull strand öppnar där och det var liksom hela East Street och allt som har försiggått där nere. Och det är så att kausaliteten är ju den omvända. Det är på grund av att det kom ett kundunderlag i och med att det blev ett generationsskifte i hela Hornstullsområdet som det fanns en möjlighet för de här verksamheterna att börja blomstra.
Det som kallas
no-ho.
Ligger Friskis och Svettis kvar?
Jag har för mig att det gör det faktiskt.
Exakt där låg ju Flamman.
Ja,
där låg Flamman.
Flamman som på sin tid var en hypermodern biograf. Ja. Och så småningom blev en någon slags popklubb.
Ja, det var inte, men det var ju inte en väldigt, väldigt långlivad biograf. För den lades väl ner redan om det var, vad var det, 63 eller något sånt där?
Ja,
eller var det ännu tidigare? 53
eller något sånt
där. Ja, det är ju intressant i det sammanhanget att notera att om man nu la ner Flamman, och för att man, det kanske inte fanns så stort publikunderlag eller något sånt där, så lyckades ändå René Reis driva kvartersbion, eller Folkets
Bio
Rio heter typ 30-40 år till efter det. Alltså, och den lever ju fortfarande.
René Reis var ju fantastisk. Ja. Alltså på kvartersbion gick jag och såg mina första barnförbjudna filmer.
Ja.
Så där kunde man smyga ner redan när man var liksom 12 och se Psycho och Fåglarna och kanske till och med Rabid. Scanners om man hade tur.
Ja.
Men då René Reis, jag minns som mest som att det var killen som liksom bytte hatt hela tiden.
Mm.
Så att man först gick man in och så köpte man i biljettluckan sin biljett. Och sen så småningom när man skulle köpa sig kanske lite godis så stod samma man fast med en annan mössa och sålde godis.
Ja.
Och när man gick in och någon rev biljetter så kunde man notera att det var faktiskt samma man igen fast med en ny liten skärmmössa. Och sen avslutade han det hela genom att trycka på projektorn. Och det här var verkligen en sån här biograf där man ropade skärpa!
Ja, visst.
Det finns en karta, Lundbergs karta från 1884, som är helt fantastisk över Stockholm, väldigt detaljerad. Och där har han ritat gatorna precis som de ser ut idag. Och det är så akkurat gjort så att det är inte mycket som inte stämmer från det. Och då jag blir mörkrädd, jag tänker på hur kolonialmakterna ritade Afrikas karta, Sudan bara vroom, vroom, i raka 90-gradiga vinklar.
Ja.
Vad ska vi säga om det där? Nivellering och uträtning. Ja. Är det bra eller dåligt?
Det fyller väl sin funktion, men som du säger, det är på gott och ont. Liksom. Det är gungor och karuseller. Man förlorar någonting i ena änden liksom, men för att ha igen någonting någon annanstans. Och eftervärlden kommer alltid döma oss på något vis.
Absolut.
Och må väl alltid göra det också.
De var ju som besatta utav att plana ut saker och ting. Och det hänger säkert ihop med att alla de oländiga bitarna utav Stockholm alltså bergen, både på Norrmalm och Kungsholmen och söder. Där bosatte ju sig de fattiga och där blev slummen. Och vad gjorde man för att bli av med slummen? Jo, man tog bort bergen.
Ja, så att man kunde bygga ut ordentliga bostäder.
Det är inte helt ologiskt egentligen.
Nej, det handlade ju om att egentligen bygga upp en bättre bostadsstandard så att liksom folk fick det drägligt på många olika sätt.
Ja, och dra fram all kommunikation.
Ja, exakt.
Det är som släng cykeln vid punktering. Ja. Det är lika klokt. Men jag säger så här, Bellman har ju pratat om, och i Fredmans epistlar nummer 64 skriver han så här: rörande sista balen hos Frömans vid Hornskroken, som en sån här underrubrik.
Ja.
Och alltså Bellman, jag frågade en Bellman-kille som är med i det här, Gustav Skål tror jag. Var har Bellman, har han varit på Hornstull någonting? Liksom jag ville veta inför det här vi ska ha programmet. Mm. Och han sa, jag tror han var just i närheten av parken, Högaridsparken där. Och han var, i den här var han ju vid Hornskroken hos Fröman. Och då har jag min adresskalender från 1853.
Jag tänkte väl just
ja.
Det.
Och så tittar jag. Och så finns det två Fröman. Och nu kommer frågan till er söderkännare. För det är, jag bor i Vallentuna. Stora Bastugatan bodde en Fröman fortfarande 1853. Och visst var det så att det var en del av Brännkyrkagatan. Alltså att det fanns flera Bastugator.
Ja, det är ju... jo, det stämmer.
Det stämmer verkligen. Alltså Stora Bastugatan låg ju även, ja, vi har pratat om Hötorget, alltså det som är nuvarande Sveavägen kan man säga, Stora Lilla Bastugatan. Men det fanns även, under en tid så kallar man det som vi idag kallar för Brännkyrkagatan för Stora Bastugatan. Mm. Det var ju huvudfartsleden alltså från, och, ja men även från Slussen till en början innan Hornsgatan. Men efter Hornskroken...
Så var ju det vinglig väg.
Ja, men det har hetat, om man tittar på Brännkyrkagatan så har jag skrivit upp alla namn.
Ja, den har ju inte ens hetat Brännkyrkagatan särskilt länge.
Nej, precis. Nej. Under årens lopp så har det hetat Besvärsbacken. Här
på, Besvärsbacken var ju bara själva backen i början på, ja, på gatan. Men hela Besvärsbacken, gatan heter
Besvärsgatan. Stora Bastugatan, Hornstullsgatan, Hornsbruksgatan, ja. Bergsundstrand. Och Brännkyrkagatan kallar man ju hela den här sträckan idag.
Hornstullsgatan var alltså från Hornskroken och ner till... till Årstaviken.
Ja, men det har ju varit liksom ett beridbart stråk hela vägen liksom. Och därför har det också liksom rent naturligt, man kallar det lines of drift då, sådana ställen som det är lätt att liksom ta sig längs och gå längs och sen så röra sig längs. Den har förmodligen funnits nästan jämnt där på en ö som Södermalm som består av en fruktansvärd massa backar och knöligheter och berg och så vidare. Så finns det vissa liksom dalgångar och sprickor som det är helt enkelt bekvämare att resa längs än tvärs.
Mm.
Och så. Och de har nog funnits sen liksom folk kom hit från första början och ön knappt stack upp på
stigar från början.
Ja, ja visst.
Exakt.
När avskaffade man tullarna egentligen?
1810.
Nej,
alltså landstullen.
1857 har jag hört att det är lilla tullen.
Okej, för då, det stod någonstans 1810, men det kan säkert stämma. Det är ju... ska vi se, landstullen sluppades 1811. Men då var det så här att, det är rätt kul för att vid Hornstull så jobbade Elias Selstedt, som hade många andra saker på sin agenda där, långt efter. Så att, vill ha rätt, alltså tullar för slit, alltså var det som slits, äts eller...
Ja just det, förbrukningsvaror på något vis.
Tullades ju långt efter, så att du har rätt i det.
Slitliga, ätliga och förnötliga varor.
Bra, Ville!
Hette det så?
Snyggt!
På riktigt, hette det så?
Ja, det hette så.
Nej, det var tre grejer. Jo.
Slitliga, bra, ätliga och förnötliga varor.
Tjusigt! Jag blir glad.
Jag är lite ledsen över att man åtminstone inte kunde behålla de här vackra, om man tänker sig på vid Hornstull då, då det som är själva Hornstullen. Mm. Är ju den här underbara portalen,
ja, det är det.
Som ju så ofta avbildas och som är en symbol för hela det här välkommen till Stockholm och hela öppningen på Fågelströms Mina drömmar stad och sådär. Så jag tycker gott väl att man kunde smälla dit någon futuristisk liksom, som ger i varje fall en idé om det, ett ljusspel whatever, men ge oss tillbaka en portal.
Fågelström skrev ju, han kom i sitt Höganäs runt halsen.
Höganäskrus, ja.
Ja, precis. En april efter. Kom allihopa.
Sige, kan du minnas finnas norr Mälarstrand från sura Vetravarstad.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.